Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 17 av podcasten Kulturbarnen.
Hej!
Med mig Pontus de Wolf och
Ida Therén.
Woohoo! Live in the studio.
Nu är vi äntligen förenade.
Ja, vad roligt att se dig Ida. Hur är läget?
Det känns skitbra. Ja? Underbar, vacker, solig höstdag i Stockholm.
Ja, men det har varit fantastiska dagar. Nu är löven äntligen så där röda som man kräver av dem egentligen i en höstsituation. Men också hjärtligt välkomna till alla våra lyssnare, gamla som nytillkomna.
Alltså så många nya som har kommit in. Jag antar att ni kom för kärleken och ni stannar för kulturen.
Alltså det var inte Hakon Jakobsson eller vad han heter, Disney-sångaren.
Som, inte det som lockade.
Det var inte hans mansion.
Som tripplade våra lyssnare.
Pedersen, Hakan Pedersen, ska inte... Nej, vem kunde tro att han hade så många dolda fans?
Ja, exakt. Nej, plötsligt så dyker det upp jättemånga nya lyssnare och ni är så varmt välkomna.
Ja, underbart. Klicka alla like-knappar.
Alla like-knappar.
Jag brukar lyssna både på iTunes och Spotify och gärna i browsern om jag...
Okej, nu vet ni hur
om
ni
jag
ska...
verkligen vill supporta en podcast.
Vi gör den här podden gratis för er.
Ja, och för kulturen.
Det är ju faktiskt för kulturen.
Ja.
Det är ju det. Alltså, jag glömmer bort att jag älskar ju kultur så mycket. Så jag glömmer bort att alla gör ju inte det.
Nej. Det är så där. Liksom, man har sitt favoritband eller favoritförfattare eller favoritkrog. Och så märker man att det är tomt.
Bara shit, varför är inte alla lika besatta av det här som jag?
Ja, verkligen.
Men jag antar att folk gillar så här fotboll och sånt också. Att det kan vara sådana saker som lockar. Men jag var ju på konstutställning i helgen, Issues Gallery. Det var sista helgen för den här utställningen. De hade, kallade för Downtown Issues. Det är en kille som heter Oscar Karlsson som har hållit på att jobba hårt i konstsvängen i många år. Jag träffade honom första gången för nu är det snart 10 år sedan när jag skulle skriva en katalogtext eller en text till en utställning för Swedish Art Now, som var en stor utställning om samtida konstnärer på Sven Harris konstmuseum. Och då intervjuade jag honom, för han var med och kurerade det där och styrde upp den här utställningen. Och han är sån här, har koll på alla samtida konstnärer och är väldigt intresserad och dedicated liksom. Mm. Så det är väldigt, jag älskar ju folk som brinner för saker. Ja. Alltså nördar loss. Jag kan ha så otrolig respekt för alla som verkligen bryr sig och lyfter fram andra som gör saker. Och det där är liksom det bästa jag vet. Mm. Så jag gick och kollade in Oscars utställning. Han har fått ett nytt galleri som heter ligger på Vattugatan, alltså typ vid centralen, på en av de här konstiga så här, klara kvarteren, gatorna runt centralen.
Okej, okay, alltså på Drottninggatans sidan?
Eller? Ja, men typ sådär. Alltså, det är ju lite intressant där vid gamla Klara, alltså omkring T-centralen i Stockholm. För det var ju väldigt vackra kvarter förut, med så här gamla hus och sånt där. Mm. Och sen rev de allting och byggde upp de här brutalistiska monstren som skyskrapor. Och ville att det skulle se ut som i New York, ungefär. Lyckades väl sådär. Mm, ja. Men då byggde de ju det för att det skulle passa för bilar. Inte för så här mysiga promenader.
Nej.
Och det har ju varit mycket kontrovers om det där under årens lopp. Och många som är arga, och det finns massa dokumentärer om det här. Att folk är arga för att det gjordes. Så om man inte redan har koll på det, så finns det till exempel jättebra dokumentärer på öppna arkiv på SVT och sådär, som handlar om just det gamla Klara och nya Klara och folk är skitsura. Men det passade väldigt fint att ha det här galleriet i den här miljön, för det kändes lite så här city, det blev plötsligt lite city-känsla och det är hela lite så här New York-känsla på det på något sätt. Jättekul att de har fått en egen plats för det här nu.
Så
jag kollade in lite, det var ett gäng samtida konstnärer, alla fick en begränsning en viss storlek på konstverken. Mm. Och så fick de göra någonting på det här. Så alla verkar vara nygjorda 2021. Mm. Jag tycker det är väldigt kul när man får en begränsning. För då tvingas man ju verkligen tänka efter och anpassa sig till formatet lite grann. Och det blir en annan, ofta blir det väldigt bra när man tvingas ha en begränsning. Typ skriver jag en text och de bara, du får vara max så här långt. Då gör jag ju det.
Ja.
Istället för att man bryr ut sig i onödan kanske.
Verkligen. Man har hur många chanser som helst liksom, att korrektera sig.
Det är skönt att ha lite ramar ibland. Ja. Frihet under ansvar.
Men det är intressant med sån här arkitektur som ska försöka styra människors vanor och inte tvärtom.
Mm.
Där gjorde de ju om så brutalt mycket på en och samma gång. Mm. Så att det tar så otroligt långt för vanorna att liksom börja följa det.
Mm.
Och vi kan ju se på Gamla stan och andra gamla stadsdelar i just Stockholm och i andra städer som var så här domusstäder och sånt, där de liksom sprängde bort stadskärnan. Att de liksom funkisområdena har ju börjat bli liksom lite retro nu. Så att jag kan så här för första gången uppskatta typ Sergels torg till exempel.
Exakt. Det tar lite tid.
Och för att så här, kulturhuset var ju så här extremt före sin tid.
Mm.
Med liksom glasfasaden och sånt där. Och nu är ju det heta.
Ja,
det och där runt omkring så tycker jag att man börjar liksom hitta sin plats lite grann.
Börja landa lite i staden på något sätt.
Nu efter vadå? 50-60 år typ.
Mm.
Att det är liksom, vi får, vår generation, vi får ju lite grann så här, gå i bräschen för, eller ta den i försvar.
Just det.
Det här liksom äga det, att så här, ja men det är vi, för att när jag jobbade på Moderna Museet så sålde vi en så här Klara kvarteren rivningarna bok som hade en sån här liten slott med näsduk längst fram för att man så här skulle kunna ta till lipen över, och det blir så himla liksom, det blir så populistiskt på något vis, eller det anspelar på känslor. Just och det gör inte att man ska liksom förstå. Det känns lite som att så här, de som plattan är till för, ungdomar, musikanter, även kulturarbetare.
Och även protester och sånt, samlingar. Men finns ju en liten sån här plats för att hålla tal och sånt.
Exakt, en liten speakers corner-aktig grej. De blir på något vis dömda på förhand att så här, det hände någonting här för 30-40 år sedan som du levde inte då, dina föräldrar levde knappt då, men du är på ett sunkigt ställe nu. Ska du veta.
Mm.
Alltså att det blir lite downputting både för området men också de som liksom hänvisas till att vara där.
Mm.
Jag tycker vi ska liksom ta tillbaks de nya Klara kvarteren på något vis.
Äga dem.
Ja, för nu har vi även liksom sprängt bort ganska mycket av de nya och gjort de nya. Så här, det är runt gamla SCB och så här. Det börjar liksom, jag tycker man ska ta sig dit med en nypa nya ögon och kanske så här, det här är Stockholm nu. Det bara är det.
Precis, acceptera. Det knyter faktiskt an på någonting som jag har tänkt mycket på sista tiden.
Mm.
Och jag såg i tidningen att fler myndigheter använder till exempel tjänsteperson istället för tjänsteman.
Mm.
Och att det är så det sker liksom på politisk nivå att man säger, nej men nu säger vi tjänsteperson.
Mm.
Punkt.
Mm.
Det är samma sak som vi pratade om tidigare med hen till exempel, att man bara ändrar, nu använder vi hen.
Ja.
Från lite så här en till en annan dag, kanske inte var helt integrerat i befolkningen ännu.
Mm.
Utan det blir ett politiskt beslut snarare än ett kulturellt beslut.
Mm.
Jag tänkte mycket på det när man kollar på vissa tv-serier och sådär. Som har väldigt tydlig representation av så här, mångfald.
Mm.
Typ så här, Orange is the New Black. Och ibland tänker man så här, shit, är det här underhållningen? Eller är det så här en politiskt statement? Eller så här uppläxning av folk?
Ja.
Och jag är ju då väldigt mycket för det här faktiskt.
Omstöpningen?
Jag är lite för att man gör det här lite, som kan kännas lite konstlat i så fall. För att man bestämmer liksom så här, nej, nu ska vi göra så här, och så får folk göra det, och jag förstår att det är väldigt provocerande för folk som inte då håller med eller har integrerat den här idén. Men min erfarenhet är att kulturen ligger oftast i framkant. Om man då använder till exempel Orange is the New Black, alltså den här tv-programmet som har utspelat sig i ett fängelse och har en väldigt en cast som skiljer sig väldigt mycket från standard tv-utbudet, om man säger så, flera transpersoner och folk med olika ursprung och så vidare.
Just det.
Och det kan ju då kännas som att nu ska vi göra ett statement så här. Men jag tycker det är toppen, för att ibland måste det vara lite så här awkward i början när man är ovan vid någonting, för att då folk vänjer sig och ser det här och sen blir det plötsligt normalt.
Ja.
När man ser, eller normalt, lite svårt ord att använda, men det blir väldigt vant för folk att se det. Så ibland måste man vara lite så här jobbig i början, bara, nu ska vi göra ett statement och sen blir det liksom det vanliga. Mm. Och så tänker jag också med så här, tjänsteperson, folk bara, vad fan, det heter tjänsteman, måste det vara så här, kommer någon gubbe i så här, jävla och skitsur liksom.
Visst.
Men någonstans måste man ju börja den processen och bara säga, nu säger vi det här. Och så får liksom folk bara, och folk vänjer sig så fort. Nu har jag alla vant sig vid hen. Fast det finns alltid någon som skriker om det fortfarande. Men alltså vissa grejer måste man bara så här besluta sig om.
Ja, precis. Och för alla kanske inte hen passar. Men då kan man i alla fall ta avstamp i det och säga, okej, nu har jag testat hen ett tag. Men för mig funkar det här istället. Att jag liksom säger dem eller flera typer av människor, eller liksom att man i alla fall får en crash course av en ny företeelse och sen så hittar man sin väg i det liksom. Vissa går ju så hårt att de använder hen oavsett om de vet att det är en kvinnlig eller manlig liksom roll. Som jag säger så här, det här är Ida, hen är intresserad av foto, liksom. Så använder ju vissa det.
Slipper man assume someone's gender.
Ja,
det?
Precis.
Vad heter det? Man slipper anta vad folk har för pronomen om man inte då vet. Kanske.
Ja, precis. Och andra kanske så här, ja men det där känns ju larvigt. Jag kommer fortsätta använda hon om folk som heter Ida. Och då är det fine. Men då har man i alla fall liksom,
det kan ju vara lite problematiskt om det sårar folk.
Definitivt. Mm. Men jag menar att då har man i alla fall liksom gått via det där.
Jo, man har förhållit sig till det på något sätt.
Ja, man behöver inte känna att det är the end of the world så fort det är en liksom.
Nej, men folk vet om att det finns alternativ i alla fall.
Ja.
Och jag tänker på det hur otroligt fort. Jag tänker på när Girls kom, den tv-serien med Lena Dunham. Och det är väl, vad kan det vara, 2013 kanske? Det är liksom 8 år sedan. Det är ju nyligen. Alltså det var ju när min dotter var nyfödd. Och jag kan tänka mig att de som är lite yngre än mig nu kanske inte riktigt fatta hur otroligt fort det har gått. För den kom, alla bara såhär, wow, en serie om unga tjejer. Och sen bara såhär, åh nej, det var 4 vita tjejer. Det är också ett problem, så vi pratar om det såhär.
Ja.
Och nu hade det ju, alltså, konversationen idag är så otroligt annorlunda från vad den var bara då. Alltså, det hade ju inte varit revolutionerande med en show om 4 tjejer som typ har sex idag.
Nej, nej, verkligen.
Däremot, men då kändes det ju väldigt såhär fräscht och nytt. Förutom då det här lite bismaken av, oj, det är 4 vita tjejer. Och nu hade den konversationen kommit direkt.
Ja.
Innan det andra. Så att kulturen har ju gått så otroligt fort sista 10-20 åren. Och det är ju mycket tack vare internet och sociala medier. Att folk får tillgång till ett annat sätt till ny information.
Ah.
Och som vi pratade om tidigare också. Att det inte är toppstyrt längre på samma sätt. Utan det är liksom, det kommer från botten. På något botten. Det kommer från gräsroten liksom.
Ja, att man och har, rörelser. Och
ja, precis. Man har allt möjligt. Man har så här fettaktivism. Man har transaktivism.
Mm.
Ett klick bort. Medan innan fanns det liksom inte på samma sätt tillgängligt. Så att det har ju också gjort att otroligt mycket snabbare förändring i kulturen.
Ja.
Så saker känns ju förlegade väldigt snabbt nu.
Verkligen.
Men jag tänker på hur du säger om klarkvarteren. Ibland är det lite sån här obekväm period. Det är kanske inte ett perfekt exempel för att det kanske inte var så snyggt. Det kanske inte var så bra beslut. Det säger jag inte att det var. Men nu har folk börjat vänja sig och då är det som att då är det bara normalt.
Ja.
Det går ju inte att tänka sig Stockholm utan Sergels torg.
Nej, precis. Och då är det svårt att vara konservativ och säga att vi ska bygga tillbaka i retrostil. Så här, nyklassicism liksom. Det blir ju också lite knas.
Mm.
Eller det är en annan form av populism. Liksom.
Precis.
Finns det till exempel partier som föreslår att man ska bygga om den här klippan vid Nya Slussen och bygga liksom 1700-talsstils fasader på husen där.
Okay.
Men då är ju det liksom att förneka en stads utveckling också.
Ah.
Även om de gamla hus som finns är väldigt vackra, så ska man inte bygga nya gamla hus, nödvändigtvis.
Nej, men då liksom kan vi bara riva hela Östermalm och bygga en massa laggårdar och sånt.
Ja, ja, precis. Verkligen. Och smedjor behöver vi många.
Nej, men det här ringer an till en av mina största cases och idéer som jag verkligen har velat lyfta fram i 10 år. Jag har försökt älta det här. Alla mina vänner är trötta på det här. Men alla påstår ju att, eller alla, det finns ju en allmänt utbredd uppfattning om att det finns ingen svensk kultur. Folk är så här, men svensk kultur, det bara är.
Ja.
Och det här är det mest sjuka, rasistiska idén som finns.
Berätta.
För det förutsätter ju att vi är i Sverige neutrala. Vi bara är. Vi är god smak. Vi har det vackert, vi är snygga, vi har bra smak. Men vad är det här bra smaken? Det är IKEA, det är blont hår, Alltså, det bygger ju på någon slags idé om att vi är störst, bäst och starkast. Mm. Det bygger på en vithetshegemoni. Det bygger på en idé att blont är bäst. Till exempel, svenska flickor är så vackra. Man bara, eller så är du bara rasistisk nu. Mm. Eller internaliserat din rasism. Liksom. Mm. Vem bestämmer att blonda tjejer är snyggare än någon annan? Det är ju helt sjukt.
Ja, eller att det är en världsomspännande åsikt.
Det är en
åsikt,
sanning. Liksom. Ja, det är så här, men alla vet ju att svenska flickor är så vackra. Ja, ja, man bara, aha, för att de har blont hår.
Ja.
Och också IKEA, god smak. Det är så här snyggt och rent. Och man bara, fast det här är ju bara ett påhitt. Och, så här, och man tittar på så här, folk som har en annan inredningskultur, till exempel så här, persiska mattor, eller så här, alltså utsmycknader, eller silvermetall skulpturer, eller så här. Det anses ju vara tacky och fult i Sverige. Medan man ska ha den här slika IKEA, H&M-stilen. Yeah. Det är rätt.
Yeah.
Och det är ju otroligt rasistisk och så här, kolonial syn på smak.
Ja, vem som vet bäst. Liksom.
Vem vet bäst? Man bara utgår från att vi har ju ingen kultur i Sverige. Vi har ju ingen, vi bara har bra smak.
Ja.
Bara, vad är det här?
Ja.
Och min, det här är liksom min, som jag har kört nu 10 år. Jag kör den igen. Men svensk kultur, enligt mig, är ordning och reda.
Mm.
Det är det som är svensk kultur.
Mm.
Om man pratar med majoritetssamhället i Sverige och fråga, vad tycker du är så här, högsta bästa? Mm. Det är ordning och reda, det är lagom, det är snyggt, det är liksom städat.
Mm.
Man ska ha en gräsmatta, man ska ha IKEA-möbler hemma, man ska ha lite snyggt blont hår. Det finns en allmän, väldigt extremt vedertagen uppfattning om vad som är rätt och vad som är snyggt och attraktivt och bra. Mm. Och det här är ju inte bara neutralt.
Nej.
Det är lite som att säga så här, den här personen är färgad. Man bara, aha, så du är ofärgad.
Ja, visst.
Det är liksom samma mentalitet som att säga, vi har ju bra smak i Sverige och alla andra, det är dålig smak. Och jag tror folk är så, i och med att vi ligger på toppen av pyramiden i Sverige, vi ligger på toppen av vithetspyramiden, alltså säger vi, alltså majoritetssvenskan ligger på liksom en topp av så här, vi tillhör vi är kulturellt kristna, vi är ljushylta, det är allt det här som ligger högst upp i en slags kolonial pyramid. Det är klart att vi inte ser att det finns människor, det är som att stå längst fram i en kö och inte fattar att det finns folk bakom en.
Ja,
bara, vi står ju bara, står vi i kö? Nej, men vi bara är ju här. Men det står massa människor bakom en. Och det bygger ju på den här idén att man tänker att vi har ju bara bra smak. Och blir aldrig ifrågasatt för att man är på toppen av pyramiden. Ja. Så det här är min kas.
Det är din t-shirt som vi ska trycka. Men det där är så intressant för att man tänker också att det finns något neutralt med ord som lagom.
Exakt.
Men vad är första ordet i lagom? Det är lag. Och liksom hur alla ska vara. Men vi har liksom klätt om det i att det är något sådär som alla vill vara. Att det är så här. IKEA är ju också ett sätt att så här, ta allt hantverk, suga upp det, stöpa det i en mall som bara, man kan bara köpa rätta skruvarna på IKEA. Man kan inte be någon snickare komma in och laga en IKEA-möbel.
Mm.
Utan den måste liksom slängas och köpas ny av IKEA. På samma sätt tänker jag på Spotify och Napster. Att så här, Napster och Spotify är egentligen samma form av liksom att digitalisera musik. Det är samma kvalitet. Bara att Napster är olagligt och fult och så här någonting som vi ska krossa från liksom branschhåll. Men när man får in liksom ekonomi i det och skapar en ordning och kallar det för Spotify och kallar det för svenskt framförallt, så liksom är det 2 tummar upp plötsligt.
Fast gav Napster pengar till artisterna?
Nej, men det är väl liksom...
Det tänker jag är en liten problem.
Ja, men för användarna så är det fortfarande, jag vill inte betala några pengar för att kunna lyssna på musik.
Fast jag vet inte om jag tror... nu kanske jag är naiv, men jag tänker nog så här, jag betalar för Spotify för jag tänker att då får artisterna ändå pengar.
Ja.
Fast jag kommer inte få.
Det är väldigt lite du betalar, liksom. Så att det adds inte upp till vad de nya produkterna kostar att spela in, till exempel. Alltså någon annan tar ju smällen. I Napsters fall så var det mest skivbolagen som tog smällen. Nu skulle jag säga att det är producenter och låtskrivare. Sådär. Men det kan vi återkomma till lite senare.
Det vill jag gärna fördjupa mig i. Vad har du haft för dig sista tiden?
Jag har jobbat. Kan jag säga för första gången på 1,5 år ungefär.
Oj, alltså, det... inte vabbat eller? Motsatsen till jobbet är vabba, jobba.
Nej, men vi befinner oss ju nu, när det här sen går ut så är det den 30 september. Alltså dagen efter att restriktionerna släpps i Sverige. Mm. På liksom kulturscenen och i samhället. Och det har reflekterats i min kalender. Jag har ju plötsligt jobb igen. Mm. Som liksom betalda jobb.
Och vad är ditt jobb för de som inte vet?
Jag har innan, eller så här, vid sidan om att så här, jag spelar in saker på dagarna och producerar och sådär. Så skapar jag event och DJar och gör massa grejer på kvällarna. Mm. Alltså det som är liksom inom underhållningsbranschen. Konserter, fester, hela den biten. Och det har ju varit totalt... locket på sen förra mars.
Mm.
Och nu har det kommit tillbaka med råge. Liksom att så här, alla vill skapa events och fester och konserter och börja slita igen något enormt.
Mm-hmm.
Och alla musiker har plötsligt liksom, är typ busy. Vilket det känns ju fantastiskt. Det är hit vi ville någonstans med få tillbaka kulturscenen. Men det har varit väldigt intressant att följa den hit. För att det har ju varit liksom... Jag har startat 2 skivbolag under tiden som livescenen har legat nere. För att liksom ha någonting att göra och bygga in för framtiden och sånt där. Och det resulterar ju i väldigt mycket mer liksom inspelad kultur och mycket fett kreativa saker för mig att göra. Och det är inte säkert att jag hade startat upp det om det inte hade varit för den här liksom pausen i livemusik och... framträdande och så. Så nu ska jag försöka få det liksom att passa ihop med varann och förhoppningsvis kunna köra båda samtidigt. Och det är lite en klurig liksom grej att göra. Men jag har hela tiden varit inspirerad av några grejer som Jonas Gardell har sagt tidigare och under den här pandemin. Det är roligt för dem. Jag har observerat att han har sagt lite olika. Har du hängt med lite vad hans hållning till det hela har varit?
Nej, jag har bara hört intervju med honom i den här hundåren.
Mm, just det.
Men det har du inte med
Thomas
det här att göra.
Andersson
men
Ries.
Den vill jag tipsa om, för den var otroligt bra intervju med Jonas Gardell.
Ja, vad kul.
Han var så himla intressant och gud vad bra det var. Mm. Ja, det är väl bara tips på det. Men jag vet inte vad du pratar om.
Nej, men han är en sån som gör stora shower. Han är kapabel att göra små shower också. Men under den här perioden av hans karriär så gör han stora shower. Så att de är ju väldigt drabbade i och med att det är så många som blir arbetslösa och utan jobb på samma gång. Och det är liksom dyrt att lägga ner en stor show som man kanske har repat inför och gjort reklam inför och sådär. Så att det är liksom den typen av artister har blivit väldigt drabbade och han har haft en stark röst i att varför är det bara kultursektorn som drabbas? Det liksom gick ganska snabbt ner till 300 pers och sen 50 pers.
Just det.
Och sen förra december så skulle det kanske gå upp lite igen. Då gick det ner till 8 pers.
Alltså det där.
Och det är inte så mycket publik att jobba med.
Mm.
Så de som har liksom haft det svettigt ekonomiskt för att de har stora skepp. Det gäller även krogbranschen som är en annan sån där.
Mm.
Har ju varit de som varit mest beroende av besked om när man ska kunna liksom dra igång och sådär. Mm. Och då har han varit en väldigt stark röst för att så här, ge oss våran röst tillbaka och lite sånt där. Vilket är, det är ju liksom superbra att någon som är gammal i gamet tar sig an en sån roll. Samtidigt som det är svårt för att så här, ja men varför skriver du inte en bok då? Eller liksom...
Man kan göra något annat menar du? Eller...
Ja, precis. Alltså under tiden.
Mm.
Och det tror jag är en tendens till att liksom... När saker har gått över till streaming till exempel så måste folk producera alla sina konstformer hela tiden. Alltså det går inte som in the good old days att man så här släpper en platta, sen turnerar man på den i 3-5 år och sen tar man det lite lugnt och skriver sin nästa skiva i 2 år kanske.
Mm.
Och sen så gör man om hela processen igen. Utan nu är det så här, är jag tvungen att stå över livespelningar i ett halvår? Då är det klippt för mig liksom. Man måste ha liksom alla sakerna rullande hela tiden.
Mm.
Och är det inte för det så går det ganska snabbt ut för. ekonomiskt. Och så är det liksom om man är indie eller om man är väletablerad eller om man är in between. Men det har gjort att han inte har kunnat använda sig av sitt bästa råd före pandemin, vilket var så här, fake it till you make it, och att man ska väl liksom vara, han gjorde en så himla bra grej under Guldbaggegalan precis innan pandemin, vilket var att så här, han blev sur på alla sina skådiskollegor för att de tyckte Guldbaggegalan var töntig. Gick ut i media med att säga, men det här spelar inte så stor roll. Alla tacktal var lite slappa. Så här, han menar att så här, det är vår roll som kulturarbetare att uppa kulturen. Att så här, visa på all glamour och så här, att vår bransch är den coolaste som finns.
Mm.
Och att så här, det ska vara kul att komma på shower. Man ska liksom sugas in i det här låtsas glamorösa. För ja, då blir det glamoröst. Liksom. Ja, precis. Mm. Och lite till det jag sa förra veckan att så här, man måste liksom säga, den här maten som du ska få är svingod.
Ja.
För då vaknar liksom smaklökarna. Och där pratade jag med min kompis Niklas Ekstedt som är superkock.
Mm.
Som också visade framfötterna i början som så här, okej, jag måste stänga alla mina krogar, men jag börjar ställa köttbullar och potatismos på 7-Eleven istället.
Mm-hmm.
Jag står och gör matlådor, så gör jag i alla fall någonting. Liksom.
Mm.
Att så här, tummen upp, för att om man som vissa krogar och så här desperata ställen försöker säga så här, snälla kom och ät på min krog, för annars måste jag stänga.
Ja, det är inte så sexigt alltså.
Det går inte. Det går så absolut
snälla,
inte.
Älskar mig. För bara, okay.
Nej, men precis. Och sen på samma sätt så här, stöd köp min skiva.
Man vill inte köpa den.
Nej, det går i kanske en vecka. Så att man måste ju liksom hålla upp, och det är det som har varit så motsägelsefullt och tufft psykologiskt under den här tiden, att så här, jag går på bidrag, ja, men jag ska visa upp en jävligt polished fasad.
Mm.
För att så här, även nu så är vår så här, kultur det bästa som går att ge.
Mm.
Liksom. Och det är så fantastiskt svårt att liksom bibehålla den. Man
just
behöver
det.
Verkligen vara någon typ av ledare för att liksom gå in i det modet.
Mm.
Att nu så här, ja, men vi är tvungna att så här, käka morötter och göra musik med blyertspennor och iPad. Och, så här, men det kommer vara den bästa musiken du någonsin har hört. Och det är lite som så här, man måste ha en Churchill som säger att så här, vi kommer vara det bästa som vi någonsin kan. Så här.
Coolaste är nu iPads och blyertspennor.
Ja, exakt. Att, så här, det är när vi har det som svårast som vi kan visa att vi är som bäst.
Mm.
Lite den stilen liksom. Och det var ett brandtal, men det, förhoppningsvis är det i det förgångna nu, att liksom vi kan börja...
Nu är det gala och glamour som
ja, handlar, ja, precis. Och det märker jag väldigt mycket. Och jag hade ett väldigt roligt, där jag fick omsätta det här i verkligheten. I torsdags, förra veckan, så spelade jag på en ångbåt.
Okej.
Okay. Jag DJade för ett schweiziskt företag.
Nej, men, jag ska till Schweiz snart förresten.
Är det sant?
Ja, på researchresan. Jag får berätta mer.
Ja, verkligen.
Ja, mm.
Du hade kunnat komma till min båt, så hade du fått en liksom ett scoop om så här, schweiziska företagare. Och varför de var i Sverige, det är en företagsgrupp som jobbar i Schweiz, men som hade liksom kollegor från hela Europa.
Mm-hmm.
Och då, nu var det Sveriges tur att sköta kickoffen. Och då åker man på en ångbåt, käkar på den, och så har man en svensk DJ som gör sin grej. Så att det här var ju väldigt roligt. Men när jag kom dit så kände jag så här, shit, det är verkligen 1,5 år sedan jag gjorde den här typen av gigs.
Mm.
Så här, och så var det extra poignant för att det var på en båt, så att jag kan inte bara dra.
Mm.
Då måste jag hoppa i vattnet. Så här. Jag kan inte mitt så här flykänslan, för den åker alla kanaler ut i skärgården så här, under middagen och själva festen. Och då så, det slog mig först då att så här, just det, folk kanske inte lyssnar på musik som var het för 1,5 år sedan längre.
Mm.
Utan så här, de har ju såklart gått vidare och så här, vill lyssna på ny musik.
Mm.
Men jag hade liksom inte uppdaterat mig, för att jag vet ju inte vad som funkar på fest och
nej,
dans.
Just det.
För det har inte funnits något ute att liksom kroka in i.
Mm.
För vanligtvis så brukar det där gå i tanden, att man spelar på en klubb och då är det lite mer loose, att man så här, testar lite. Så här. Då behöver man inte hålla full låda hela tiden. Det är ingen som kommer lämna dansgolvet så att säga, för att man spelar en lite trippy låt.
Mm.
Liksom. Utan
testa såna
här
grejer.
Ja, på såna här gig, då är det verkligen så här, under 5 timmar så måste jag hålla allas uppmärksamhet konstant. Och nu kunde jag inte spela svensk musik längre. Nej, så att det faller ju bort 50% av så här, the classics. Så då var jag tvungen att komma upp med en strategi där och då. Och då blev min strategi ta requests. Ja, vilket är liksom the no-no of no-nos. För att vanligtvis vad som händer om man tar en request, och de flesta som lyssnar kanske mer har gett requests.
Mm.
Men det som händer när man tar en request och anspela på den, alltså att man spelar upp låten, det är att det blir fel.
Mm. För att person ville höra den låten.
En person ville höra den låten. Mm. Och den, som du var inne på, den här personen tror ju att alla vill höra den låten. För att för den personen är det självklart.
Just det.
Så att det är så här, om jag är på klubb, då brukar jag skämta så här, nej, men du kan få låna mina hörlurar så kan du lyssna på den i din telefon, till exempel. Att så här, det är bara du som har den här tanken i huvudet just nu.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja,
bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bit for me to jobba DJ. Liksom.
Ja.
Men jag gick tvärtom den här. För att det första de säger är så här: you gotta play more deep house German techno, man! Jag bara, okej, men vilken låt? Och så här viftar de i sin telefon och så kör jag den. Och lo and behold, så bara sprängs dansgolvet.
Nej.
För att de här människorna har lyssnat på German deep house techno madness. Nu, jag kan inte stå för om det här var ett deep cut eller inte, men och sen du vet, de slänger fram de här nya så här helt vansinniga arabiska remixer på liksom ditten och datten, och Ibiza hits, och Guetta har gjort något samarbete och något som går på radio i, alltså under tiden vi har legat hemma och lyssnat på vår musik, så har klubbscenen på något vis liksom fortsatt.
Wow, jag bara rys. Alltså, ja, vad har hänt musiken i pandemin?
Verkligen, och jag måste säga att det här var ju min fake it till you make it. De här människorna tyckte att jag var världens bästa DJ. Wow, han har verkligen...
Avicii.
Ja, men han är
liksom...
han är längst fram i så här klubbscenen. Medan jag sa ju bara...
Var på Gotland
jag bara, ja, jag bara bekräftade dem. Liksom. Jag bara reflekterade vad de älskade med sig själva i stunden. Och det här kommer ju inte gå att fortsätta. Men det var liksom en...
Eller?
Eller är det jag alltid har gjort? Men
DJ
jag tycker
request.
Verkligen... Ja. Men så de måste jag pumpat vidare med hemmafester, olagliga raves, så här hidden... Vad heter det? Alltså så här...
Svartklubbar liksom.
Ja, och så här restauranger som har varit undercover. Så att vi måste här och nu verkligen tacka undergroundkulturen för att den har burit vidare.
Tack!
Tack! Den olagliga festen som vi nu kan göra till laglig. Med företagsgigs. Enligt IKEA-modellen.
Nu ska den där.
Nu ska den ner i sina liksom anpassade lådor. Och,
ska du patentera skruven?
Ja.
Liksom.
Så att, ja. Nej, men jag vill tacka alla för den här tiden.
Ja. Men det här knyter faktiskt an lite på något jag har tänkt mycket på sista tiden. Vilket är, jag har kollat på massa så här modekommentator-tjejer på TikTok. Alltså så här, tjejer mellan 20 och 30 som pratar om mode och sådär. Och de har lyft fram en del saker kring modevisningar som har varit nu.
Just det.
Och det har varit klagomål på att de känns inaktuella. Mm. Så att, på New York Fashion Week så var det så här visningar på grejer som folk bara, shit, det där känns så himla ute redan.
Ja.
Det där är liksom ett halvår sedan eller så.
Mm.
Och då får man ju tänka att en mordvisning bör ju produceras 1,5 år innan den kanske visas.
Mm.
Så de saker som visas nu i höstas började produceras liksom, typ i början av pandemin.
Mm.
En helt annat värld. Ja. Och inte bara då, man tänker på pandemin som har förändrat våra mönster väldigt mycket, men också under pandemin har ju typ TikTok slagit igenom stort bland ungdomar.
Ja,
och det är ju väldigt snabba puckar där. Alltså det är ju extremt, det är ju snabbare än YouTube, det är snabbare än Instagram. Det, alltså, man får ju upp mycket mer tips på TikTok än du får på Instagram. Där är det mycket mer att du följer dina saker som du följer. Mm. Lite mer statiskt, men medan på TikTok är det verkligen så här random grejer som kan dyka upp i din sida.
Mm.
Så det blir otroligt snabb turnover. Mm. Och företag som det här Shein, som är ett kinesiskt företag som gör så superfast fashion och verkligen snor rakt av själ i designs. Till exempel jättemånga på exempel Etsy, som är en sajt för hantverkare och sånt, lägger upp egna grejer. Mm. Såhär indie DIY-människor. De har bara så massa exempel på de har bara snott grejer.
Just det.
Och bara kopierar upp och trycker upp så fast fashion och slänger ut det för 100 spänn.
Mm.
Så de har liksom noll etik, verkar det som. Och man vet ju inte heller vad sakerna är producerade. Det finns liksom ingen, alltså jag tycker ju inte, jag vill ju knappt handla på H&M för att det är så här,
det produceras i Kina.
Jag är lite
de i Kina producerar på ett even darker place.
Nej, men det vet man ju inte vad. Alltså,
nej,
jag har svårt att handla på mycket så här H&M sånt, för jag tycker så här, ja, dels miljöskäl, men också, jag vet inte hur det ser ut med allting omkring, både miljö och arbetsförhållanden och sånt. Men det här med Kina och sådana här, det är ju bara så här, det där är mörkt. Det kan vara med så här koncentrationsläge för all I know. Alltså jag vet inte, det finns ingen så här övervakning. Det finns ingen system för att watchdog-system för det här.
Mm.
Och det tyvärr är det så att många som då vill hänga med i de här svängarna, nya trender och typ TikTok, nya trender hela tiden, då blir det att man handlar på sån här superbilligt fast fashion.
Mm.
Och vem kan producera så snabb fashion?
Mm.
Det är ju bara de här superfast fashion som på 2 dagar kan slänga ut en ny trend. Jaha, vill ni ha det här? Men då trycker vi upp det här.
Ja.
Ett Prada behöver ju liksom ett år på sig, eller 2. Så att det blir det ju de här mikrotrenderna som det kallas för. Och de här mikrotrenderna sprider upp. Och till slut så blir det ju bara så här, då har ju saker, i kommentaren jag läste på de här videorna, så var det så folk som bara, ah, men det var en tjej som shamade andra för att den där trenden var ju 3 veckor sedan. Mm. Alltså på den nivån. Alltså nu snackar vi inte längre så här säsonger, utan det är veckor eller månader som säsongerna trenderna håller i sig. Och då börjar jag ju fundera på vad. Jag hade en lång konversation med min kille om det här. Bara, vad kommer vi ens ha med modehusen till nu?
Mm.
För innan var det ju allting toppstyrt. Då hade man Prada, Gucci och så vidare. De bestämmer att det här är modet som kommer vara nu. Mm. Vi har etablerat den här looken. Och så kommer alla andra härma det. Typ H&M och alla härma liksom.
Ja.
Gucci. Men nu pågår det på ett helt annat sätt. Återigen det här gräsrotsversionen. Eller gräsrot låter ju fel. Men från marken upp så att säga. Att nu börjar tjejerna ha på sig det här. Och vill de köpa det. Och då trycker tjejerna upp. Eller den här billiga fast fashion trycker upp det. Och så blir det så bra. Och sen är det ute.
Ja.
Istället för att man då har en annan process. Mm. Så då kan man ju fråga sig. Vad ska de här stora modusen vara till för?
Mm.
När vi har en helt annan rytm i det hela.
Ja.
Så det, frågan är ju fortfarande öppen. Jag har inget så här rakt svar. Men jag tänker att det kanske blir som ett parallellt system. Av att vi har de här exklusiva plaggen som riktar sig till då en väldigt exklusiv publik. Och sen har vi det här andra som rullar på.
Mm.
Men samtidigt också med de här mikrotrenderna. Det var någon som kommenterade, nu minns jag faktiskt inte vem det var. Men det var någon av de här tjejerna jag följer på TikTok. Och som kommenterade så att de landade mycket i det här. Att man har de här mikrotrenderna men det kommer inte hålla i längden. Vare sig miljömässigt eller ekonomiskt eller planeten klarar ju inte det här. Men det som funkar i längden är ju att ha en personlig stil.
Mm.
Man har sin personliga look som man kör på. Det är ju det mest ekologiskt hållbara, kan man säga. Och jag tycker själv att jag har haft samma klädstil sedan jag var typ 16. Mm.
Fast ja, du ser lite fjortis ut.
Nej,
det var en komplimang.
Jag brukar, min dotter alltid bara, mamma, varför klär du dig som en tonåring? Jag bara, du ser ut som en storsyster. Jag bara, thank you.
Det bara, du då?
Nej, men jag har haft liksom, man kan se så här liknande mönster i hela mitt liv. Men jag har ju uppdaterat det för att försöka passa in lite grann i samhället. Mm. Typ, så. Men jag kan känna att jag har en ganska tydlig stil. Och det har väl du med. Du har ju liksom, alltså, killar, för män är det ju lite annorlunda. För män förväntas ju ha en.
Nej, men jag kunde ju ärva min pappa redan när jag var 17-18. Liksom.
Ja.
Men det där är intressant för att det är så mycket av liksom, TikTok, OBS, bara som en parentes, är väl ett kinesiskt företag?
Ja, det också.
Ja. Mm. Så att det gynnar ju...
Det är lite mycket... Jag tycker det är lite så här... det är nog en diktatur.
Ja.
Alltså,
ja,
det handlar inte om att jag är så anti-Kina. Men så här, det är en diktatur.
Mm.
Punkt.
Ja. Och det där är, de behöver ju inga övervakningssystem om alla filmar varann heller.
Vi vet ju att de har koncentrationsläger för liksom, delar av sin befolkning som inte har samma, som är exempel muslimer.
Ja.
Mm. Så att vi måste ju få fortsätta det här utan att man verkar som att man är anti-kinesa.
Det är inte personerna.
Nej, exakt. Nej, jag bara, det här är ju, det är ju inte bra.
Nej. Nej, det blir för mycket av något, det kantrar lite.
Mm.
Anyway, det jag tänkte säga var att det är så här, eftersom allt, även under pandemin så har ju allt varit, de har ju aldrig sett dem, folk ser ju aldrig varandras kläder i verkligheten.
Just det.
Liksom, utan de, man ser ju dem på människor på TikTok, eller som det var att man ser dem filmat från en catwalk eller en modetidning eller sådär.
Och då har man ju kläder som man aldrig skulle kanske använda.
Nej, man kommer ju aldrig se dem i verkligheten. Nej. Så att slutmålet för det här, det är väl egentligen att man som TikTok-kreatör bara har en så här, en helt grön t-shirt som man kan projicera vilket plagg som helst på. Helt seriöst, så kan man ju få det hur spektakulärt som helst.
Det där är sanning.
Och byta så här ofta. Då kan man till och med ha en shuffle-knapp på och liksom så här, TikTok, make me a fashion. Och så här, tar det 5 mikrosekunder för att generera en ny stil.
Men det har faktiskt dykt upp företag som hyr ut digitala kläder.
Aha.
Jag såg en kompis la upp om det här. Att det är designade plagg som man kan köpa. Så har man liksom typ en green screen liknande
plagg. Som en liten GIF som man...
Ja, men man trycker liksom så... Får man ha den på bilden helt enkelt.
Gud vad intressant.
Mm. Så det tänker jag också är lite framtiden. För att om nu syftet med de här grejerna inte är att faktiskt använda kläderna. Mm. Slita ut dem. Mm. Utan verkligen bara säga, jag vill visa upp de här i en video för att jag vill visa på en cool stil som jag gillar. Mm. Varför ska det då behöva vara faktiskt fysiskt plagg?
Ja.
Det finns ju ingen anledning om man nu bara ska använda det en gång och visa upp det på en bild.
Nej men verkligen. Det är ju lite som när de så här skapar... arméer for show på så här gamla, så här 100 år gamla fotografier och sånt där, parader.
Mm.
Då gör de ju uniformer av papper.
Va?
Ja, alltså och liksom för, både för att så här, liksom, lura fienden men också för att skapa en bra photoshoot.
Så,
ja, eller att man har så här, man gör tanks av kartonger för att bara det ska se ut som en fet armé liksom. Kom inte hit.
Okej, mer mode i papper. Jag tycker det är helt okej med slit och släng om det är i papper.
Ja,
det kan jag gå
exakt.
Med på.
Ja. Nej men för att det ska ändå bara liksom
kartong.
Jag tror verkligen på det och det är väl alltså det ringer en klocka i huvudet där pappersmode.
Mm.
Men det, jag vet inte vad det är. Det är säkert det hör säkert till så här film rekvisita liksom så här statistkläder eller så där. Bring back the paper fashion.
Ja, klippdockor.
Ja, verkligen.
Nej, men jag har tänkt på en annan grej angående mode och ungdomar. Och det är ju då, som jag har pratat om tidigare i podden, om lågt skurna jeans.
Ja.
Och nu noterade jag när jag var på stan här i helgen att i Stockholm... att nu har det verkligen slagit igenom.
Mm.
Min kille hävdar att det här har varit ett tag. Jag uppfattar inte att jag har sett det här lika tydligt så här länge. Mitt minne var att i höstas, alltså för ett år sedan, då såg jag flesta ungdomar med ganska högt skurna, raka jeans.
Mm.
Kanske 2 år sedan, men jag tänker att det var för ett år sedan.
Ja.
Alltså högt upp i midjan och så ganska raka, liksom fladdriga, lösa jeans.
Ja, ja. Typ. Benjamin Ingrosso och stylen.
Ja, men så tänker jag att det var typ för ett år sedan ungefär.
Visst.
Men nu då, om jag går upp på Söder igår. Jag såg så otroligt många ungdomar. Och jag skulle säga att de flesta är, i alla fall under 25, kanske till och med under 22. Som har den här stilen som jag hade i högstadiet. Som är typ så här diesel.
Mm.
Kanske lite fornarina hållet. Mm. vad heter det här? Levis-varianten som var så stora fickor. Går.
Just det.
Alltså nästan så, inte FUB, men liksom det hållet. I alla fall, så den här looken, då är det alltså lågt skurna jeans och ganska rak, ganska ful passform. Alltså det är inte så här, ganska formlös passform.
Just det.
Det är inte så här Levis 501 och höga i midjan, densen, utan det är bara en formlös, ganska rak men ändå lågt skurnen.
Rör, liksom. Eller nej, rör, det är då
det är ju tight. Ja, det här är liksom lite stora och så här, lite, ja men lite otympliga på något sätt. Och ofta ganska så lite mörkare nyanser också på jeans. Och det här uppfattar jag samma mode som jag beskrivit tidigare då i podden med de här lågskurna jeansen, Y2K-fashion och så. Och det intressanta då är att det här är ju det perfekta plagget att köra retro. För det är så tacksamt. Om man är tonåring, man har inga pengar.
Ja.
Man har kanske ett barnbidrag eller studiebidrag.
Mm.
För det här, det måste ju svämma över på landets second hand-affärer av det här plagget.
Mm.
För det är ju inte trendigt på 20 år.
Nej.
Folk har rensat ut sina garderober och nu är det ute på marknaden.
Ja.
Och det är ett plagg som inte är särskilt smickrande och har verkligen inte varit aktuellt.
Mm.
Och nu finns det så här på alla humana i världen för typ 50 spänn. Ja. Så vill man haka på den här trenden så är det väldigt tacksamt. Man är ung och lite så här, man har tid och energi, men inte, man är punk.
Mm.
Men man kan haka på den här trenden.
De är oförändrade om de legat i en vindskartong i 20 år också.
Exakt.
Det är ju inte skjortor till exempel.
Alltså de ser ju skitbra ut, partyn och allting. Och det fina med det, bästa med det här är att de är ju så fula i passform, kan man nu säga. Alltså det är ju inte så att de ska vara så här formskurna och sitta rätt på rumpan, utan de hänger lite så här fladdrigt. Så det går ju att ha vilken storlek som helst.
Ja.
Så att det är perfekta second hand-plagget att shoppa.
60% eller 70% rätt fit är inte, det är inte så stor skillnad.
Nej, liksom. För att jag handlar ju nästan aldrig byxor på second hand, även om jag tycker second hand är det bästa alternativet, alltså miljöskäl och så. Men jag pallar fan inte prova så här 30 par byxor för att hitta något som funkar.
Nej,
här är det så här, ta några. Mm. Bara ta ett par.
Men det kan också vara en motreaktion mot sportmodet, tänker jag. Alltså den här liksom, för när du säger att det är så här slappa vardagsbrallor, vilket det ju är, även om man liksom gör om det till någonting trendigt nu då. Så det har ju uppfyllts av sportkläder. Alltså så här mjukisbyxor, Adidas, liksom, så här extremt mycket sportkläder har vi ju sett under några år. Det kanske är på väg ut lite grann.
Jag har inte sett så mycket av det.
Nej.
Däremot finns det ju, det finns ju lite så här variationer på det här med de här lågskorna som man kör antingen så här nitbälte. Alltså det här är vad jag exakt vi hade typ i nian. Alltså sådana slappa byxor och nitbälte. Eller har jag också sett så här en stil att man har liksom snöre som man knyter.
Mm.
Alltså lite som att man har kommit ut från fängelse precis och inte har något skärp.
Ja.
Så man har liksom ett snöre. Och även överdelarna är lite sådär som jag tycker känner mig igen från typ 9-9.
Ja.
Så typ, ja, det är runt 2000 då, för jag är 85 så är det ju. Liksom lite så här fake-pälskrage på typ jacka eller väst. Eller, ja, det ska bli kul att se vad det tar vägen. Men jag har ju kvar sådana här kläder i min garderob. Men jag är ju inte så taggad på att ta fram dem.
Nej.
Men jag kanske kommer bli påverkad av omgivningen av att haka på. För jag vill passa in. Men jag har ju varit så lycklig nu med högt skurna jeansen. Alltså jag har älskat det så mycket. Jag vill inte tillbaka.
Jag älskar högt skurna brallor. Framförallt älskar min fru det. Men jag är för lång. Alltså jag har så långa ben att jag måste liksom skrädda mig till den typen av bralla. Så att jag vet inte, jag kanske missar den all together. Eller så kommer jag vara den enda på stan med högskurna alltså, brallor.
Min grej är också att jag har väldigt lång överkropp jämfört med mina ben. Alltså jag är lång, jag är kanske 1,85. Mm. Jag vet inte hur lång jag är, men jag är typ 1,85. Men jag har väldigt lång överkropp förhållandevis till min ben.
Så det är ju fördelaktigt.
Så då har det varit så otroligt fult med lågt skurna jeans.
Aha.
För då ser jag ut som en, då blir det jätte förtydligare det här då.
Alltså i proportioner.
Ja, som inte är min bästa feature, man säger. Medan de här högt skurna jeansen får ju illusionen att jag har längre ben och kortare överkropp.
Geni.
Så jag har ju bara dött för den här trenden och känner ju bara med fasa nu tillbaka till det här andra.
Nej, men om du hade frågat mig så hade jag sagt ja, Ida är den jag känner med längst ben av alla. Det är sant.
Jag har faktiskt inte så långa ben som man kan tro.
Nej.
Jag har typ längd 32 på jeans, fast jag är 85.
Specialavsnitt coming up om Idas ben. Nej, men det, apropå det där med fuskpäls du nämnde, det är ju en sån där grej som liksom de stora modehusen fortfarande kan göra. Att de kan gå ut with a bang att säga så här, vi slutar med päls. Och det är liksom,
med papper istället.
Ja, precis. Eller vi börjar jobba tillsammans med liksom den här. Alltså de är fortfarande liksom de stora nyheternas grej. Jag känner att de försöker väl också liksom balansera det här. Hur mycket ska Prada vara så här färgglatt och för alla liksom? Och hur mycket ska vi vara? Det finns 5 personer i den här stan som har råd med våra kläder överhuvudtaget. De får ju inte göra sig för liksom vardag heller.
Mm.
De får ju bara liksom smälla på i versaler hela tiden. Så det är liksom, det är så här, det är en utmaning för dem. Men jag gissar att det har varit det i över 100 år.
Fast vi lever ju i en väldigt intressant tid, för att vi lever samtidigt i en tid av så här titanernas fall. Alltså så här, vi har de här enorma makthusen som bara faller i princip. man gick från så här Vogue är Bibeln till så här, åh, mm. alla har en åsikt och kan uttrycka den på internet. Ja. Så att vi lever ju i det här fallet av de här ja. Idolerna. Samtidigt så har vi ju aldrig haft en så ojämlik tid som idag ekonomiskt. Att vi har miljardärer som är så otroligt rika. Ja, alltså det finns ju inte historiskt nästan.
Nej.
Det enda historiska exempel finns ju är ju olika
romarriken.
Ja, precis. Riken som, olika riken som ska falla. Ja, det är ju precis sista rycket innan de faller. Det är ju ofta den här extrema ojämlikheten. Så det ska bli kul att se kombinationen.
Dagens musik hämtar vi från Bavé som är en nytillkommen stockholmare som precis släppt sin EP Vermouth. Och du som gillar hans musik har tur för att du kan se honom live den 9 oktober under Södra Teaterns klubböppningshelg i Stockholm. Det känns som att vi har en riktigt fet karriär in the making här, så passa på.
Jag har fått en kul kommentar här angående podden. Från min kompis Carolina Modig som jobbar på Ikon och även frilansjournalist.
Ah.
Hon har skrivit flera böcker om värdet av konst och sådär. Så hon tänker mycket på konst och vad ska vi ha konst till och så.
Mm.
Och kommenterar hon på det här. Hon lyssnar alltid på podden, tycker om den och sådär.
Klok
och
så tjej. Gillar henne redan.
Och då skrev hon till mig att hon tänkte på det här. Jag sa att förra avsnittet så sa jag att ju äldre jag blir desto mer älskar jag konst. Och allt annat känns meningslöst och gängligt. Och jag bara tycker att konst och konstnärliga uttryck kan man säga är det riktigt intressanta. Och det är bara en parentes här ju att jag gillar ju mode. Alltså jag är intresserad av att folk rör sig i uttrycker kultur genom kläder. Men det är ju problemet är ju det här ekologiskt, alltså miljömässiga problemet. Och då blir det ju det här, ska man ha på sig det eller ska man bara visa upp det?
Ja.
Det är inte produktionen i sig utan det är liksom uttrycket.
Visst.
Men hon tyckte, hon skrev så bra här att konst kan fortfarande förvåna när man blir lite äldre, inte längre så här 20. Då känns det ju ofta som att man har hört alla åsikter, man har sett det mesta, man lyckas kanske en ny nivå i sin yrkesbransch. Och så kan jag väl känna, även om inte jag alls befinner mig där jag vill min ekonomiska och karriär så, så har jag nu, min bok är ute och har släppt så. Man har ändå kommit någon slags väg i det dit man vill komma. Man börjar så här tröttna lite på så här politik. Man har sett så många saker nu. Så här, ny digital plattform. Man bara, jag vet vad som kommer hända med den här plattformen. Det kommer inte. Det kommer inte förändras jättemycket. Det kommer hända lite grann. Men så, nästa grej kommer sen. Och så folk kommer starta en samarbetsgrej. Man bara, det får väl. Och så blir det nästa. Och så. Det händer ställan stora jordbävningens liv. Utan det är lite det här. Det kanske man blir kanske lite sjuk. Alltså, för den här grejen kan dyka upp privat.
Precis.
Men i en intellektuella utveckling så är det ju ganska mycket det flyter på oftast.
Det får nya namn. Så här. Det går från att heta,
exakt.
Det går från att heta sellout till reklam, till spons, till samarbete. Tills att det börjar bli fint att så här, vad ska vi hitta på nu?
Ja. Och det har verkligen gått full circle, apropå det du säger, så det har verkligen gått full circle, för att när vi växte upp var det ju det fula som man kunde tänka sig var att göra reklam. Det
fanns, men man skulle sluta lyssna på det bandet nästa dag.
Det är ju ful. Och nu är det nästan tvärtom, att många ungdomar, deras dröm är ju att synas i samband med ett stort märke, för då har du made it.
Ja, hon alltså, är så bra för hon har så många samarbeten.
Ja, men hon syns ju i Birkins reklam. Hon måste vara, hon är verkligen stor. Alltså det är verkligen blivit tvärtom från när vi växte upp. Så det är väldigt sällan man hittar något som verkligen förvånar en och verkligen skakar om en. Utan man säger, det här har jag sett förut ungefär det här variant av det här. Och jag kan bara tänka mig att det kommer bli ännu mer så ju äldre jag blir. Att man mer och mer känner så, been there, done that. Jaha, det var en ny grej här. Nu kommer en ny ung arg tjej som skriver krönikor. Om att män är dåliga. Jag har sett dem nu i 30 år komma och gå liksom. Ja, det finns ju så här arketyper som, så här, kommer det två roliga killar igen som ska göra sketcher typ. Alltså det är så här, samma arketyper som fortsätter liknande sätt. Och det finns ju så här forskning som då påpekar Carolina på att konst får en att tänka på nya sätt, man skapar nya tankebanor och så vidare. Och jag upplever verkligen att just i konsten så kan jag verkligen känna så här, wow, shit, det här är något helt annat. Det här har jag inte sett. Och det är oftast en persons vision. Det är väldigt direkt på det sättet.
Just det.
För skulle jag säga, en modetrend. Det är så himla många människor som är inblandade i att det här ska hända, men en konstnär eller en författare som har så här en vision, då kan man verkligen säga, oj, det här går att göra själv. Musik, okej, men det är också många människor inblandade oftast.
Ja,
istället man kan göra det helt själv på det sättet. konstigt. Så här, en person har en crazy idé och nu vill jag visa upp den för världen. Det är i kombination med att också det hantverket ofta, för att vi är så digitala nu med skärmar hit och dit, och att se så här, oj, någon gör de här penseldragen.
Ja.
Det är ju bara så här, wow, shit, det här får mig tänka helt nytt, och det aktiverar liksom synapser i hjärnan på ett djupt plan.
Ja, Jackson Pollock kom inte fram i en så här Teams-möte.
Nej, exakt!
Crowd. Vi har samlat ihop åsikter här från 100 användare.
Nej, men det är någonting med det här känslan att, alltså, vi är ju nu djur. Däggdjur. Och då, det finns ju någonting i våra hjärnor som ändå reagerar på texturer, på mönster, på taktila grejer. Att känna saker med fingrarna och uppleva det. Och inte bara det här en platt uppfattning. Lite som jag pratade om i en annan tidigare podcast när jag pratade om att jag skrev om framtidens konstnär. Att jag tror att i framtiden så kommer det vara dels digitalt men också en tillbakagång till det här extremt hantverket.
Ja, visst.
Att man, det finns ju något djupt behov i oss som kanske inte kan formulera med ord.
Nej.
Men där vi behöver det här liksom upplevelsen taktil, lukt, sensoriskt. Det räcker inte bara med en bild.
Nej.
Eller en skärmbild.
Mycket bra kommentar. Köp ikon. Jag blir sugen på att läsa ikon.
Ja, de kör sin grej.
Vad skönt det var att klarna tankarna med dig idag.
Det är
alltid så bra att få in dig i en sån här... Jag tänker på när jag lekte med modellera i min mammas vitlökspress när jag var liten. Att det är så här, varför kommer jag på att tänka på det? Jag vet inte.
Men en gröt, som är vitlökspressen.
Nej, men en gröt av... Jag tror det är samtalet som är vitlökspressen. Att det går från den här klumpen av massa olika färger ut till ganska mer förståeliga trådar. Och sen klumpar man ihop det igen och stoppar in det i vitlökspressen.
Får nästa pressa den på sin vitlökspress.
Ser du fram emot någonting i helgen eller framåt?
Tipsa om lite grejer som kommer här framöver. C-Print som är en konst, det är ju en tidskrift, men de har ju också en massa olika projekt. De ska ha ett event eller en show i Ropsten som jag kan tipsa om. Jag ska på Uppsala konstmuseum i helgen, tänkte jag. En föreställning jag har velat se jättelänge. Jag tror det kanske är sista helgen. Det är man har så här VR-glasögon och sånt.
Oj,
Lundahl och Seitl heter de konstnärerna. Jag har sett grejer av dem förut som är skitcoola. Det är så här upplevelser, verkligen immersive upplevelser. Så har man chansen att se den så tipsar jag verkligen om det. Det är också Monsters of Film, filmfestival. Min kompis Bastian Candia ska visa sin film. Grattis! Så det blir också kul. Sen kan jag tipsa också om att nu blir det ju snart dags för Supermarket. Det är också en konstmässa fast för lite så här billigare och mer indie-version av Market som jag var på. Supermarket.
Ja.
Den är den 14-17 oktober. Så det kan jag tipsa om. Och jag vill också passa på att tipsa om att jag har ju faktiskt releasefest för min bok kommer ut i pocket.
Så fantastiskt.
Så det är ni som varmt välkomna på den 15 oktober. Det kommer vara på Galleri Steinsland Berliner på Bondegatan mellan 5 och 8. Så lite så after work häng.
Ljuvligt.
Så det är bara att komma förbi, köpa en skitbillig pocketbok. Få den signerad.
Ja.
Och säga hej liksom.
Ja. Kul. Jag ska mest ta det lugnt, tror jag. Man tror ju alltid det. Men sen så blir det en massa grejer.
Sen står du på någon ångbåt.
Ja, exakt. Snor tyska hits från turister. Men jag är väldigt lycklig över... jag har börjat kolla på en Star Wars spin-off-serie som heter Visions. Som jag tycker är ett roligt initiativ. De har bjudit in, jag tror 7 eller 12 anime-studios.
Mm-hmm.
Alltså klassiska japanska studios som får göra tolkningar och kortfilmer om Star Wars.
Mm.
Alltså att man tar in dem i nya miljöer och kontexter. Som så här, George Lucas var alltid superinspirerad av 7 samurajerna, Kurosawa-filmerna och sådär.
Okay.
Första filmerna är i princip liksom någon slags pastisch på 7 samurajerna.
Mm-hmm.
Och nu så har de liksom gett en känd anime-studio uppdraget att göra en samurajfilm med så här lightsaber-inslag. Och sådär liksom pumpar det på så att det är ganska spännande grej. När något franchise har så mjölkats sönder så får man liksom återigen gå tillbaks till liksom det hantverksmässiga, verkligen.
Just
Det är ju helt liksom dataeffektfritt och gjort för hand. Mm. Väldigt coolt.
Jag vill också passa på om någon ska gå på bio. Det har ju fått mycket uppmärksamhet redan, den här nya filmen om Lena Nyman.
Ja, just det.
Jag har sett den och den är, jag kan bara intyga att den är bra.
Ja, ah, vad kul.
Så att vill man kolla in den så går den på bio nu. Mm. Och jag är ju alltid för att gå på bio och stötta filmmakare. Man ska inte säga stötta, då blir det tappa folk lusten. Man,
ja.
Ska, man ska gå på bio.
Punkt. Älskar bio. Och vi vill även tipsa om att Ka, som bidrog med musik till podden här för några veckor sedan, spelar på Kulturhuset i Stockholm den 6 oktober. Så vill du återuppleva gamla souldängor och ta del av Kas fantastiska musikalitet och röst, så passa på den 6 oktober alltså.
Och som vanligt, vi blir också väldigt glada. Jag ska inte säga nu stötta, för det låter ju väldigt länge. Men vi blir väldigt glada om ni trycker på prenumerera eller gilla eller dela podden.
Man kan också klicka en recension.
Ja!
Ge stjärnor.
Det uppskattar vi ju.
Oavsett om man ger 1, 2 eller 5 stjärnor så är det positivt.
Jag tycker 5.
Ja, jag har gett 5.
Jag gav det. Nej, men så man får interaktion. Men så är det ju med allting med, det kan man säga som generellt tips tycker jag, generellt. Om man vill stötta kultur, stötta, ja, men man vill uppmuntra kulturarbetare att nå ut.
Visa sin interaktion på det sätt man kan.
Det är ju så algoritmerna funkar. Interagera, kommentera, likea, skicka en emoji, kommentar. Det behöver inte vara något djup. Alltså ju mer man interagerar, desto mer syns ju saker.
Ja, det är så det funkar.
Så att det kan vara värt att tänka på med allt man gillar.
Verkligen.
Vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi, som alltid. Och hitta nya grejer som kittlar. Du får ha det underbart i veckan.
Ha det så fint, ja, detsamma.
Ni med.
Ha det så bra.
Hej.
Hejdå. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning, baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.